Hej och välkommen till Kulturreaktionen. Här sitter vi som jobbar på kulturredaktionen och funderar på viktiga saker. Och vi idag heter
Anne Hietanen,
Petter Lindberg
och Silja Sahlgren Fodstad. Och idag ska vi diskutera djur.
Yay!
Yeah! Djuret och människan. För det verkar så här som om djur skulle vara väldigt mycket framme nu i alla medier, i olika sammanhang. Vad kommer ni att tänka på när man säger djur?
Alla tittar på mig så där, som jag skulle måste säga det först. Djur, no, kanske för eget vidkommande så tänker jag på att Vasa Litfest har djur som tema. Eftersom jag kommer att vara där så har jag läst en del böcker som just anknyter till temat. Så att det har varit ganska mycket djur i olika konstellationer de senaste veckorna, för min del åtminstone.
Finns det mycket finlandssvenska djurböcker på gång just nu?
No, kanske inte så mycket finlandssvenska, men en del finska har jag faktiskt stiftat bekantskap med. Så jag har läst Katarina Souri och jag har läst Vuokko Sajaniemiä, de kanske mer omtalade finska romanerna i höst som heter Pedot. Men vi kan kanske återkomma till den om en stund. Så att.
Ja, för min del så förstås, jag menar, i och med att vi hade den här diskussionen då om djurskydd igen och i och med att man har diskuterat det här med farorna med kött och skinka ur cancerperspektiv, så har den diskussionen dykt upp. Det känns som att den kommer ungefär så där en gång i åren, ganska så där som klockan. Och sen såg jag i mitt sociala flöde så flimrade förbi en video av en organisation som heter PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, som hade gjort en video om djurskydd ur det perspektivet att man hade placerat människor i sådana situationer som vi vanligen ser djur i, när det gäller riktigt grymma situationer, alltså djur som ska slaktas, djur som är i för små burar, djur som plågas på olika sätt, djur som vars ungar slits ifrån dem just när de har fötts och sånt här. Och här hade man då ersatt det med människor. Och då tänkte jag på hur otroligt stark bilden är, alltså som medium. För jag menar, det är ju nog lite sådär att man sätter frukosten i vrångstrupen, eller vad du sa, Anne, att du hade sett den i morse.
Ja, jag brukar sådär framgångsrikt scrolla snabbt förbi när det kommer sådana här videor, för jag klarar inte av dem alls överhuvudtaget. Så tänkte jag att nu tittar jag då. Och det var nog faktiskt effektfullt, den här videon. Men samtidigt så finns det någonting extremt outvecklat inom mig, och jag tror inte att jag är den enda, därför att jag säger det här, som på något sätt ändå tar mera illa upp när det är djuren. Att den här screenen var delad i två delar, och på högra sidan såg man djuren och på vänstra såg man människorna. Och jag hade inte så illa av att se de där människorna. Dels tänkte jag, det här är skådespelare.
Mm.
Men det där på högra sidan med de där djuren, det klarar inte jag av att titta.
Mm.
Så när ett djur far illa så gör det mer ont i mig än en människa far illa. Jag vet att det här är sjukt och det är någonting som har slagit slint. Men det är så.
Nej, men det verkar vara något allmänmänskligt. För jag tänker så där ofta när man tittar på actionfilmer eller skräckfilmer eller katastroffilmer, så är det ofta ett djur med en, det är någon som har en hund eller en katt eller någonting i det här besvärliga läget där människor dör till höger och vänster. Och det är ens intresse fokuserar på. Det är, hur ska det gå för djuret?
Ni har samma sak. Petter också.
Jag har faktiskt sett det var en dokumentär, nu minns jag inte ens vem det var som uttalade sig, men det var en filmproducent som försökte marknadsföra sin film för någon filmbolagschefer. Och han gjorde då en liten filmsnutt, och så fick han det rådet att du ska det här i slutscenen då placera in en man med en hund. Och då ser man mannen som går längs med ett järnvägsspår, och det är lite den klassiska scenen. Man går mot solnedgången och med sig har han en hund. Och då alla blev förtjusta naturligtvis i den här hunden och köpte hans filmprojekt. Så att det här med att appellera till människor via djur, det är väldigt effektivt.
Men det är spännande. Vad är det i oss som gör det att vi kan känna starkare för ett djur än för människor som far illa?
Jag tror på något sätt att man ser ju sig själv kanske då som god. Kanske till och med godare än sina medmänniskor. För man känner sina egna steg och varför man har gjort vissa saker och kan liksom försvara sig. Och det där andra människor kan då vara onda, men man själv är då inte. Och då identifierar sig man kanske med det där djuret som inte heller är ont.
Mm.
Och det här liksom, och så är det försvarslöst.
Mm.
Precis, man kan ju liksom projicera alla sina bästa känslor på det där djuret. Även om, jag menar, nu finns det ju motsatta exempel också på där filmer och och romaner där så att säga djuret representerar just genuin ondska och liksom de allra sämsta sidorna som djuret på något sätt får representera.
Sen är det lite spännande på något sätt att man talar ofta när det gäller animerade filmer och när det gäller filmer överlag så där att man förmänskligar djur, att man tillskriver alla möjliga drag som vi människor har. Och då är det på något sätt något positivt, alltså vi tillskriver dem ofta något positivt. Men sen när man använder begrepp från djurvärlden för att beskriva människor, då är det något negativt igen.
Det finns, eller det kommer vi att diskutera i Vasa på Litfest, det här med djur som då finns i barnböcker, att det på något sätt ibland till och med lite blir så ybergulligt och att barn i barnböcker inte får vara barn utan de måste då liksom transformeras till gulliga katter eller hundar eller björnar och liksom barn i barnlitteraturen som inte är barn utan som då är just de här lite gulliga endimensionella djuren. Och det kan jag tycka att det är lite synd om liksom allt på något sätt ska gå via en sån här ett gullighetsfilter.
Men då måste jag ta upp en sak här. Som jag läste att Åbo Svenska Teater ska premiär för en pjäs som heter Nasse och hans vänner. Och det är den 7/11. Och Nasse och hans vänner, så tänkte jag på Nalle Puh-Nasse. Och jag älskar den här Nasse. Han är min piglet. Det är min största favorit. Men så de hade spelat den här på Åland nu under veckoslutet. Och så läste det inte alls. Det här är helt andra figurer. Den här Nasse är Nallebjörn.
Okay.
Och sen så tyckte jag att Ålandstidningen skrev så jättefint kritik om den här pjäsen. För de gillade den jättemycket. Och sen så skrev de, det är inte så ofta man som 4-åring får känna sig erfaren här i världen. Men inför en liten björn som inte ens vet vad en stol är, kan man det.
Okay.
Och det här tyckte jag var ganska öppnande på sätt och vis att... Varför det är så underbart med djur att vi vet alltid mer än dem, vi är lite bättre. Och tänk en liten 4-åring, den vet aldrig bättre än någon. Den blir alltid tillsagd att du får inte bestämma något och så får den tänka att nej, men, jag vet nu ändå det där. Och tänk vilken liksom bra känsla för ett litet barn.
Och annars kan man ju föreställa sig att man liksom försätter sig i djurets position, att man har så att säga den nallebjörnens blick, och jag menar det kanske just för en 4-åring till sig helt annorlunda, eller just det att man på något sätt får vara just där omnipotent och man får liksom härska över hela världen i just egenskap av nallebjörn. Då finns det liksom inga regler som gäller.
Ja, kanske det är snarare så att man identifierar sig med björnen.
Ja, eller på något sätt står på samma sida.
Men ännu, nu måste jag fråga er ännu med det här peta-videon, att äter ni, ska ni äta björnkött? Nallekött?
Kanske.
Jag skulle.
Ja, men alltså det är jättesvårt alltså, för att när jag såg den här peta-videon på något sätt så hörde jag ett eko eller liksom mig själv ropa som tonåring där i bakgrunden att sluta nu vitsi äta kött. Alltså jag åt inte kött på 17 år. Och sen när jag liksom då blev gravid så tänkte jag att nu ska jag då liksom för näringssynvinkel göra det här. Och sen så småningom ska jag återgå till att inte äta kött mera. Och nu märker jag hur svårt det är liksom att avstå från det. Att komma tillbaka till en icke-köttätande värld. Samtidigt som jag tycker att det är så många saker som ur ett etiskt perspektiv talar för att man faktiskt borde avstå. Det, är liksom, det finns liksom egentligen ingenting gott med att fortsätta.
Utom att det är gott.
Ja, utom att... Jo, men det är klart. Det är ju den aspekten då. Men det känns verkligen sådär som att nu har man drivit den här djurhushållningen så långt. Och jag menar, nu har det ju varit i höst också diskussion kring det här. Att ska man då tillåta att grisarna bara ligger ner? För att det är tryggare för de här kuttingarna som då föds. Så att de inte blir ihjälklämda och så vidare. Och det känns verkligen sådär som att maximera vinstintresse och så vidare. Och så blir det alltid den här diskussionen mellan ja, men hur ska de finländska bönderna klara sig då i den här ökade konkurrensen och så vidare. Och det, jag menar, det är svåra frågor som ställs mot varandra alltid.
Silja, men du har varit vegetarian i 17 år, så jag kan tänka att du inte ändå är den största boven, att du kanske inte äter så mycket kött.
Nej, nu äter jag helt idag som säkert vem som helst annan. Det är lätt att försöka avstå till exempel i sådana här situationer när man på jobbet kan välja så att säga. Men just den där situationen när man hemma står och ska fundera vad man ska göra och vad är lättast och snabbast och så vidare. Så då hamnar man lätt där i det där träsket. Plus att jag läste, om man tänker ur ett etiskt perspektiv, så läste jag också här faktiskt förra veckan tror jag det var en artikel om det att man nu har kunnat forska kring fiskarnas läge. Och man har kommit fram till att fiskar de facto har fler känslosensorer.
Ja, vi känner större smärta än
vi känner större smärta än de facto andra djur. Vilket ju också är väldigt... Det känns emellanåt så här, det här är så här fakta jag inte skulle vilja veta. För att man på något sätt har inbillat sig att man kan göra ett val framom något annat. Och då kan man liksom må lite bättre själv rent mentalt. Och så inser man att okej, alla val är dåliga liksom.
Men det värsta är jag ju så skenhelig att jag äter hellre fisk ändå än kött. Därför fötterna fiskarna är inte lika söta.
Mm.
Och jag har aldrig haft en fisk i fampon och pajat den. Så jag har inte den där, liksom, själv den här connection till den här fisken. Men en sak som jag måste säga nu, de här filmerna och sånt. Så jag får väldigt, väldigt, väldigt dåligt samvete. Jag mår väldigt illa. Men så börjar jag tänka att det är lite nu samma sak igen. För att det är ofta de som egentligen de största bovarna tar inte åt sig. Och så börjar jag rannsaka mig själv. Jag äter väldigt sällan kött. Jag kan äta kanske... Jag har också varit vegetarian kanske 5 år. Och jag äter praktiska orsaker. Kanske en gång i veckan kött.
Mm.
Varför tänkte jag plötsligt att oj vad jag är dåligt. Jag måste sluta äta kött. Jag är så dålig. Jag kan inte titta på det här. Och en gång i veckan. Det är, liksom, det är många som strävar ens att ha en vecka. Vad de inte ska äta kött. Alltså jag menar en dag i veckan. Där de inte äter kött.
Mm.
Meatless Monday vad det heter. Mm. Så det där. Det är alltid fel människor som tar åt sig.
Mm. Vi har meatless week på kommande.
Ja, eller sen kan man sådär som en one-liner i amerikansk film, I'm a non-practicing vegan, så att det här det kommer ju, man kan ju också ideologiskt vara vegan, men så att säga det är tillåt att säga att äta kött.
Ja, men det finns så många, jag menar sådär, jag tänker igen på mig själv som tonåring, det skulle inte ha fallit mig in att använda smink till exempel som var djurtestad som jag inte absolut visste att det här är. Man märker att man var som vuxen på något sätt avtrubbas i något skede. Och jag undrar när det händer att man inte liksom varse blir, eller det att man bygger upp någon slags sån här distans till sig själv och liksom förtränger det där. Så jag kan känna att en sån här bit av video kan vara uppfräschande för att den påminner mig om att vitsi, det är också upp till mig att fatta någon slags beslut. Men, jag tänkte...
men hur länge funkar liksom en sån här påminnelse? Nu har jag också sett, jag tyckte den var obehaglig, men samtidigt fanns det någonting lite beräknande över den här, att den är gjord just för att jag ska reagera på ett visst sätt, och när den där adrenalinrushen är över så återgår jag till mina gamla vanor.
Men där är ju det där med bild, alltså vilka aspekter i en talar en bild till och hur länge stannar den kvar. Jag tänkte på när den här barnfilmen Babe kom för typ, vad kan det vara, 10-15 år sedan. Så gick ju det faktum att alltså den handlar om en liten gullig gris som räddas från slakteriverkligheten genom att bli utlottad på en marknad och hamna hos en trevlig bonde som tar hand om honom och han får bli fårahund fast då i grisskepnad. Men den här filmen alltså, när den kom så sjönk baconförsäljningen drastiskt i Storbritannien till exempel. Att det hade den effekten att barnen såg det här gulliga djuret och kunde plötsligt se den där kopplingen mellan vad bacon egentligen är och den här söta grisen. Och så hade man liksom en effekt. Ja, det är ju sen svårt att mäta hur långt gående var den. Det syntes då, det året.
Mm. Jag tänker på det här handlar inte om kött, men det här handlar om viner. Man skulle då bojkotta franska viner när Frankrike hade då kärnsprängningar på Mururoa-atollen. Mm. Och jag fortfarande när jag går in så finns det någonstans där i bakhuvudet att no, att satsa hellre på någonting annat. Så visst, det kan ju ha en väldigt långtgående effekt hos somliga.
Ja, det etsar sig fast någonstans. Men om man talar om den andra ytterligheten, att okej, en sån här djurskyddsvideo med brutala bilder har en viss effekt på en när det flimrar förbi de sociala medierna till exempel. Men det som absolut liksom folk tittar mest och helst på, det är sen sån här gulliga djurvideon. Alltså katter som gör något gulligt eller väldigt mycket sån här djur över artgränsen som på något sätt är söta mot varandra.
Som har blivit kompisar!
Ja, men vad är det liksom som händer i oss då, samtidigt som jag menar människor drunknar i Medelhavet och vi är allt annat än snälla mot varandra?
Någon slags trygghetsnarkomani, inte vet jag.
Jag tycker att det visar på någon form av godhet. Jag vet inte hur den här... Alltså, för mig, varje gång jag ser en hund, jag vet att alla mina vänner och pojkvänner och alla blir irriterade över mig, men varje gång jag ser en hund som ser lite tassig ut, och de gör ju det, de har sådana dumt uppseende. Och så tänker jag, vad gör den här fullständigt meningslösa varelsen här? Och det är någonting som gör mig så glad, för att i den här världen ska allt vara så, man ska ha resultat och det ska vara effekt och man gör det här därför och strategier hit och dit. Och så har nästan hälften av oss, eller ganska många av oss, ett husdjur som är fullständigt meningslöst. Det kackar lite och så äter det lite och det är ingen idé med det egentligen. Det är bara till för att vara gulligt.
Jag har också en hund.
Vi har suttit med en annan kollega i det där mitt rum och vi har åtminstone 3-4 gånger i veckan så är någon av oss ledsen eller nedbruten eller håller på med en artikel som inte vill sig. Och då säger den andra alltid, hej, titta hit! Och så kommer det en gullig hundvideo och så skrattar vi tillsammans. Och så känns världen lite bättre. Det här var inte en analys, det här var jag vet inte, vad säger ni? Kan ni få för att titta på en gullig hundvideo eller hör ni till dem som blir jätteirriterade?
Nej, absolut kan jag titta på det. Och sen kan jag vara fascinerad över att vad exakt är det? Att är det liksom det där djuret i sig eller är det det de gör? Att är det den där aktionen i själva videon? För jag menar, det ska ju alltid hända någonting i dem. Och det ska gärna vara någonting som lite går emot det vad man har förväntat sig.
Ja, och kanske lite på något sätt som liknar ett mänskligt beteende, ja. Men som ändå inte är det, utan och därför blir lite komiskt eller lite löjligt eller lite gulligt.
Mm. Jag har en favorit som heter Crusoe och han är en sån här kändis-tax. Och han gör allt möjligt spännande varje vecka och jag är väldigt ivrig varje vecka. Det här är sant, han har just också släppt en bok. Och det där. Han har en bro.
Han har inte en egen talkshow.
Nej, men han har besökt olika talkshower. Och han brukar klä ut sig till pilot eller till chaufför eller polis. Och sen ibland när hans bror kommer på besök så är jag ena bov och den andra polis. Och han har en sån där polisbil som han har sytt åt sig själv. Som han åker runt med och det är jätteroligt. Och det släpps sådana här videor. Han har miljontals följare.
Men nu är det ju fascinerande hur man kan liksom ena en världsbefolkning kring någonting sånt. Där kan vi liksom verkligen engagera oss. Det här känns på något sätt både viktigt och, eller kanske oviktigt om man på något sätt gör det berättigat för sig själv att det här kan jag verkligen nu ägna mig åt. Men jag tänkte på det där med djur. Jag menar, nu på Vasa Litfest så har ni också där skulle vara med en läshund.
Oj!
Kan du förklara vad en läshund är? Jag fick veta det igår.
Om jag kan förklara vad en läshund är... Jag ska ha alltså, i min soffa ska jag ha en läshund och jag kan tänka mig att läshunden är väl sån som ska inspirera andra till att läsa. Jag tror inte att läshunden själv läser så hemskt mycket men kanske med sin vänliga uppenbarelse då inspirerar andra till att komma till biblioteket och låna böcker och så här. Så att det här.
Jag har läst att barn som har svårt att läsa, om de får läsa för en hund, läshund, så blir de lugnare och de känner sig trygga, för den där hunden dömer ju inte eller korrigeras, så de lär sig snabbare att läsa med en läshund.
Det är ju otroligt. Vad är det liksom som gör att man blir så avväpnad? Sen är det ju sådär som man alltid säger att många av världens inte så goda människor genom historien har haft ett djur i sin närhet som har varit väldigt viktigt.
Ja, men är det inte oftast att de har haft schäfrar och det räknas inte?
Ja, Hitler hade sin blondie som han rasta.
Och det var en schäfer, visst?
Det var en schäfer, ja.
Ja, så det räknas inte.
Är det den där lydnadsaspekten då, möjligen? Man
ja, nu är det väl också, det signalerar väl nog liksom en förlängning av makt, skulle jag säga. Jag menar, i Hitlers fall så var det ju alldeles uppenbart att det dels då fanns den här, så att säga... lojalitetsaspekten hund-husse men också liksom en chef är ju på något sätt nog en, ja det kan ju vara en väldigt aggressiv hund också så att det här så jag tror nog att det fanns en ja det kalkulerar liksom på de här både gullighets- och maktaspekten.
Jag måste ännu säga när vi har talat om sådär vilken effekt djur har på film så för några år sedan. Alltså det kommer ju krigsfilmer hela tiden. Hur mycket krigsfilmer som helst, både internationellt och jag menar i Finland älskar vi att göra krigsfilm. Det är liksom vår favoritgenre över alla andra. Men sen för några år sedan så gjorde Steven Spielberg en krigsfilm som heter War Horse. Som handlar om hur man under första världskriget använde alltså hästar i krigsföringen helt enkelt. Och så skildrar man då en häst som blir tagen av sin unga ägare för att då tjänstgöra i armén. Och så följer man de här olika skedena så att säga i kriget via den här hästen. Och jag tror inte, alltså jag är fullständigt blind för vad som händer på slagfältet i övrigt och hur det går för alla de här mänskliga huvudpersonerna som är med, det är fullständigt trivialt. Det är bara den där hästen, att hur ska det gå för den? Och det känns på något sätt som hela mänsklighetens framtid rider på den, så där rent bokstavligen.
Mm. Jag måste ändå säga, nu har jag talat om gulliga djur, men det finns ju faktiskt så att säga den motsatta aspekterna. Det är nämligen den här Vuokko Sajaniemis roman Pedot som har kommit i höst på finska. Och där har vargarna en central, och det utspelar sig i en liten by i östra Finland där det här byns invånare plötsligt blir medvetna om att det rör sig vargar i grannskapet, och man börjar organisera sig och jaktlag och patruller ska se till att inga vargar från öst kommer hit. Och det finns det här rent rasistiska retoriken när de börjar tala om att Finland ska hålla sig rent och de ska då minsann jaga ut alla de här eller jaga dem tillbaka till öst. Jag menar, det är ju en annan aspekt av det här med djur som då på något sätt får representera fiende eller ondska eller det på något sätt det som man inte kan förklara.
Mm. Det var en kristdemokrat här tidigare i höstas, det var väl för någon månad sedan, som uttalade sig då i anslutning till en flyktingförläggning i typ Malmö, tror jag det var. Och talade alltså på sitt Twitterkonto eller Facebook eller vad det var, just om dessa flyktingar som en flock som närmar sig. Jag hade alla möjliga sådana djurbenämningar och de skulle fara dit och titta på dem som på så. Att där ser vi en som springer, vet ni, och så här. Vilket ju också är just det här att hur man så att säga tillskriver en annan grupp liksom någon slags djurlikt beteende. Då just som någonting negativt, att det är inte det där förmänskligade djuret utan det är tvärtom den fördjurligade människan. Men om vi nu har talat om djur i alla möjliga former, positiva och negativa och laddade och sådär. Har ni någon djurgestalt i litteraturen eller filmen eller något sånt här som har följt dig genom livet som känns som extra viktig?
Jag har då Nasse som vi pratar om, grisen Nasse alltså. Och sen också så Laika, vi har ju alla vuxit upp med Laika som fot i rymden.
Och aldrig kom tillbaka.
Och aldrig kom tillbaks. Mm. Och det här Laika har funnits i mitt hjärta hemskt länge, dit får den.
Ja, det är inte så att jag varje dag tänker på Laika, men det här på något sätt som en... Ja, det är en mycket sorglig bild av den här hunden som på något sätt uppoffrar sig för mänskligheten. Kanske Laika själv inte tänkte så, men som genomgår då en slags rymdträning någonstans i Sibirien och sen skickas iväg. Och sen för en stund får vara så att säga den stora hjälten i mänsklighetens historia. Och sen bara glöms bort. Det är ju lite sorgligt.
Jag tänkte aldrig på Laika, tror jag, under min uppväxt, fast man läste om den. Men för mig, filmen Mitt liv som hund, där den figurerar som någonting som man hänvisar till. Så den filmen har stannat tack vare just det här resonemanget kring Laika. Och sen måste jag som filmen säga att Babe, den gör nog att jag väl antagligen måste sluta äta kött igen, antar jag. Bra, vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej.
Hej.
Hej då.